En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ett frö för framtiden. Ja, så motiverar Tony Gustafsson sin andra svenska startelva. Du lyssnar på det 200:e avsnittet av Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén, och Anton Johansson. Idag djupdyker vi i dubbelmötet med Spanien. Det blir förlust 2 gånger om, 0-5 i baken. Ändå känns framtiden ljus. Den känns spännande. Du får höra vad Elmar Juntler nedlaget tänker om debuten, hur Hanna Lundqvist ser på sina positionsbyten och den oväntade frågan till Fridolina Rolfö inför första mötet. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Ja, vi har precis kommit tillbaka till hotellet efter matchen på Gamla Ullevi som ju Sverige förlorar med 1-0 mot Spanien. Totalt sett blir det 5-0 över 2 matcher. Spanien klara för final får man väl ändå säga. Det var ju mycket tack vare överkörningen i första. Jo. Med mig på hotellrummet, Anton Johansson, hur är det att vara tillbaka i podden?
Det är kul. Det var länge sedan. Det var lite kallare nu än senaste
gången. Än i Schweiz.
Än i Zürich i slutet av juli.
Ja.
Men det är alltid kul att vara med här.
Ja, nu får du sitta i ett fönster istället. Du har ju suttit många konstiga platser under poddens gång. Ja,
det är bättre än en pilatesboll på ett hotell i Holmenkollen.
Ja, det hoppas jag. Vi ska ju snacka igenom lite vad som har hänt den här samlingen och mötena mot Spanien. Liksom, vad är dina spontana intryck av nu när vi har sett liksom Tony Gustafssons landslag över 2 matcher?
Ja, jag har ju haft mest fokus på den här. Jag var inte på plats i Malaga i fredags. Såg den bara på tvn. Jag hjälpte er från redaktionen. Mitt intryck är väl att... Jag tycker just spelarmässigt så känns det som att... mitt intryck är att det är ganska många som har spelat sig närmare en liksom, ordinarie landslagsplats mer än enkelt. Jag tänker... Det jag tog med mig från den här matchen mycket var att jag tror att det är ganska givet att Anna Sandberg kommer starta framöver på vänsterbacken. Alltså uppenbarligen startar de här 2 matcherna, men Tony var ganska öppen med att han såg kanske den här matchen som en... de hade ju 0-4 i baken sen innan liksom, och att han ville ett utmärkt tillfälle att testa spelare. Nu startar ju Sandberg båda, men hon har varit väldigt bra i båda tycker jag, jämfört med många andra. Nu var ju kanske ingen särskilt bra i fredags, men hon är en sån. Elmar Juntila Nelhager. Kanske dåligt uttalat där, men det jag brukar ha dåligt uttal i varje podd. Så att det är sån där.
Det är skönt att driva av det direkt i så fall.
Ja. Jag tycker hon var väldigt bra. Alltså, trygg, stabil, möter. Kanske Spanien inte gick på alla 6 växlar idag, men jag tycker hon var väldigt bra och jag tror att hon har spelat till sig en plats sen kanske. Som det ser ut nu, bakom Eriksson och Björn, som Ilestedt hade en svag kväll, får man säga, i fredags. Så att hon imponerade och visade sig vara ganska ett lyckat val att ta med som debutant.
En landslagsdebut, det hände bara en gång, så att försöka njuta och så gå ut och köra så mycket jag kunde.
Hur lätt är det då? Hur har liksom känslorna varit den här dagen? För det är ju en ganska lång dag fram till avspark vid 19.
Nej, men jag kände mig ganska lugn ändå. Jag har mest varit taggad att få göra en debut här hemma i Göteborg. Det är någonting som jag har bara kunnat drömma om. Så att jag försökte njuta så mycket som möjligt. Och, ja.
Vad betyder det att debuten kommer just på hemmaplan?
Nej, men det betyder extra såklart. Kunna ha familj och vänner här på plats i Göteborg. Det betyder något extra för mig. Så att få göra det här är extra speciellt.
Vad sa familjen nu efter då?
Nej, men de var jättestolta såklart. De har ju backat mig alltid oavsett hur det går egentligen. Så att, men lite extra stolta var de väl idag.
Tror du att Ilestedt rent av kan ha spelat sin sista landskamp? Med tanke på det vi ser liksom av Elma nu och hur Tony Gustafsson, du lyssnade på honom på presskonferensen här efter han pratade om att liksom så ett frö för framtiden. Och jag menar när han pratade inför den här matchen var han också väldigt så att okej, nej men nu blir det... Vi kommer skaka om i elvan. Det kommer vara en hel del av de här unga som får chansen. För att han hade ju lite lagt liksom Nations League bakom sig nu. Det VM som gäller, det VM-kvalet i fokus, det är framtiden. Han tackade liksom Peter och Magnus för det som de har gjort. Den grunden de har lagt, att han tog med en del av det. Och det var ju det vi såg i den första matchen. Vi såg en elva som var ganska lik den under EM. Men att han hade försökt skruva på lite principer och sådär. Så att, tror du att det kan vara som så att till nästa samling, ja men då blir det ännu mer förändring, föryngring. Och att Elma Juntin-Lielhage, hennes insats idag liksom gör att en sån som Amanda Ilestedt kanske inte kommer få plats.
Absolut inte orimligt. Det kan mycket väl ske. Samtidigt så här, hon har ju gjort många bra landskamper. Nu gjorde hon en väldigt dålig och det var ju otroligt att vara Tony Gustafssons första. Så jag tycker väl kanske att hon kan mycket väl få komma med i nästa landslagsklubb. Däremot så tror jag att hon är inte det där tredje valet som jag var inne på. Den som ersätter Björn eller Eriksson, de är ju tokgivna. Men den som ersätter någon av dem, om de är avstängda eller skadade, den tror jag hon är borta ifrån. Sen har man en sån som, man kan tänka sig att Josefin Rybrink är hyfsat nära en landslagsplats. Borde hon vara, hon är väl alltid en av dem som kanske är ganska strax utanför. Jag tror att beroende på tillfällighet så kanske hon har gjort sin sista landskamp. Men jag tycker ändå att, ja fan, hon behöver inte, bara för att hon gjorde en väldigt dålig landskamp så behöver hon kanske inte lämnas utanför framöver. Jag tycker fortfarande att det är värd att ha med kanske. Men en sån, en svagare insats till och vem vet. Vad tror du?
Nej, men jag tror väl att det kan vara så med tanke på att Elma går in och gör det så bra som hon gör idag. Visar att hon kan vara det självklara tredje valet. Att det öppnar upp för att kunna ta med någon mer offensivt. För nu har vi fem mittbackar i den här truppen ursprungligen med tanke på att Magdalena Eriksson skulle varit med i truppen.
Exakt.
Ersattes ju av Amanda Nilén, vilket gjorde att vi fick en vänsterback till. Det öppnar ju upp för att ja, men du kan ta med någon på en annan position. Sen vet vi inte heller hur länge en sån som Linda Sembrant kommer vara med. Hon lyftes ju som en spelare som man vill ha med i truppen. Lite som hans länk in i laget. Hon har ju kontrakt med AIK över nästa år också, så att frågan är om han liksom känner att han har plats för att ha med både Sembrant och Ilestedt när man nu känner att ja. Elma är en spelare vi kan lita på. Vem som sen då eventuellt får stryka på foten, ja, det får vi väl se. För nu blir det ju liksom, det är ju tävlingslandskamper nästa samling också. Men det handlar ju om en tredje plats i Nations League. Den skiter ju folk fullständigt i.
Så är det ju om man ska vara krass, ja.
Ja, sen är det klart att det kommer bli en värdemätare mot bra motstånd igen. Mm. Men Tony Gustafsson började ju se redan det här som en träningsmatch mer eller mindre utifrån att man hade den tuffa förlusten bakom sig från underläget. Sen vet jag inte, jag pratade inte med Kosovar Aslani efter den här matchen. Sa hon någonting om framtiden nu? För hon har ju pratat om att det var ganska enkelt att motivera sig för den här samlingen. Det stod titlar på spel. Nu gör det inte det längre.
Nej, det var inget. Det var inget glasklart, mer än att hon har ju känt sig, jag tror att det är lätt på honom som hon tyckte att det varit ändå en kul samling. Att,
men hon har känt sig lite gammal, eller?
Ja. Sen, nu kanske jag felciterar henne helt här, det är aldrig bra. Men jag har för mig att hon sa att hon tyckte att hon ändå kände sig, liksom, att man kände sig ung och spelade med de här. Typ något i den stilen, det var väl kontexten.
Ja,
så alltså jag tänker med det här, de här yngre spelarna som kom. Det kändes
de som hon kallade som de små krypen.
Exakt, man får hålla koll på. Hon får ju, hon har ju gjort x antal landskamper liksom, så hon får ju göra sitt för att hålla koll på de små krypen där ute som hon kallade dem, eller små krypen kanske. Same. Men min känsla var att hon har haft en väldigt kul samling i alla fall. Och alltså, jag är en av dem som tycker att Kosovare Aslan är tillför mycket i ett landslag. Så att jag hoppas inte att hon tycker att hon inte ska vara med längre. Jag gillar att ha med henne i landslaget. Hon är spelare som berör och hon tillför på planen.
Ja, hon är ju också en ledare och förhoppningsvis så känner hon ju att hon tillför i det också. Just när det kommer så många unga spelare som knackar på dörren och även om man ser att Tony Gustafsson skruvar en hel del på elvan idag, släpper in många av de yngre i startelvan, så får ju Kosovare Aslani sin startplats. Tony Gustafsson har pratat om henne som sin givna kapten, så att det känns ju som att han har ett stort förtroende för henne och vill hon fortsätta så kommer hon göra det. Och hon var ju lite inne på, när vi träffade henne tidigare under samlingen, att hon känner ju att hon är i en väldigt bra form. Hon har fått en bra start i London City Lionesses, så att det borde vara som så att hon är med även i nästa samling. Som ju är, om inte allt för länge, det är bara en månad bort innan man ska spela den här matchen om 3D-priser. Så att Vi får förhoppningsvis se mer av Kosovo Arslan i landslaget. Ja. Det är ju många andra nya som man också kommer att få se en hel del av dem som Absolut. Fick chansen idag.
Så är det. Ja, och det var så Tony, det var han bytte ut 94 landskamper i snitt mot 2 landskamper i snitt och det var ju ärligt, han menar då, pratar för att vara tydlig så pratar han Smilla Holmberg, Felisa Skröder, Monke Jusoba och Ella Juntland Nelhage. Och ingen av dem har ju spelat bort sig från landslaget om man säger så, det är snarare typ en sån som Smilla Holmberg, är hon ordinarie högerback framöver? Hennes problem, hon gör det bra idag. Hon är ju frejd och det är roligt att kolla på. Sen så här, ja, Rytting Conneryd kanske får spela högerback lite väl mycket ibland eftersom Holmberg sticker framåt. Och där vill vi inte ha Rytting Conneryd. Men det där är ju liksom relationer som går att slipa på. Hennes problem är väl att Hanna Lundqvist också är liksom, gör det bra. Hon hade ju som alla andra ett problem i fredags. Hon hade väl till exempel, var det 3-0 målet hon tappar markering på och så vidare och så där. Men idag tyckte jag om, då spelar hon ju visserligen inte högerback. Men hon är en av de bättre idag. Som in i mittfältet som spelar vänsterback och var också stabil och bra där. Så att högerbackspositionen ser väldigt ljus ut. Och, men jag skulle inte bli förvånad om Smilla Holmberg har spelat till sin plats i startelvan ändå.
Nej, det känns inte så. Men vi kan väl ta och lyssna på Hanna Lundqvist och vad hon säger om just det här att hon får spela på inte bara en utan 2 ovana positioner i dagens landskamp.
Jag tackar för förtroendet från Tony att han litar på mig där också. Jag tycker det är kul att spela centralt med. Och jag har mycket bra spelare runt om mig. Så att vi gjorde allt vi kunde och liksom hade, vi följde matchplanen på ett bra sätt som sagt. Och ja, hindrade de flesta målchanserna.
Vad tänker du om direktiven du får i halvtid då? Att nu är det vänsterbacksposition som gäller. Vi är ju vana att se dig som högerback. Du spelar i 2 andra positioner här idag.
Jo, men speciellt såklart. Det var länge sedan jag spelade både till vänster och centralt. Men ja, jag känner att en av mina styrkor är att jag kan liksom spela på lite olika positioner och ja, men, använda min spelförståelse i den och försöka komma rätt. Men speciellt såklart att byta runt. Men det är bara att lyssna på vad Tony säger och ta det.
Sen var du inne på det här. Man byter ut väldigt mycket rutin i dagens startelva. Och spelarna som blev satta på bänken var ju besvikna. Det var inte så att det gjordes helt smärtfritt, tror jag inte. Det lät som både på Stina Blackstenius och Fridolina Rolfö som jag pratade med att de hade ju absolut velat starta och det var inte så att det berodde på någon känning eller sådär. Mm. Så att frågan är ju hur den där balansen kommer att hålla sig framåt. För att jag menar, det gäller ju att hålla dem nöjda samtidigt som man vill ha in det nya. För att det är väl inte så att Stina Blackstenius och Fridolina Rolfö inte kommer finnas med i det landslag som Tony Gustafsson kommer mönstra framöver, eller?
Nej, det är väl klart. Alltså Angeldal har ju växt till vår bästa spelare. Blackstenius och Rolfö är ju givna fortfarande, tycker jag. Det är liksom ingen snack. Och det kommer de väl vara något annat. Vore väl jättekonstigt, känns det som.
Jag skulle bli mycket förvånad. Man ser ju också lite, Felicia Skröder gör det bra på sitt sätt utifrån liksom vilken anfallare hon är som ni är. Sen ser man ju att när Stina Blackstenius kommer in så kommer den tyngd som hon har i sitt anfallsspel. Det blir stökigt in i boxen. Liksom hon ställer till problem
hon
för
var
Spanien.
Ju, jag tyckte ändå hennes inhopp var bra. Alltså, ska vara helt ärlig så gjorde hon, det hände ju mer tror jag nästan kring henne Skröder i den här matchen. Sen tyckte jag Skröder hade många fina aktioner också, men fast kanske inte avslutan. Att hon fick till att avsluta riktigt.
Nej, hon hade ju ett läge som hon själv grämde sig över det i första halvlek där när hon inte får till träffen på avslutet. Sen hade hon ju några offside-löpningar och lite sådär. Det kanske är ivrigheten, lite rutinen. Vi vet ju att vi har ju sett Blackstenius springa offside många gånger också i det här landslaget. Så det är ju inga konstigheter så. Jag ska ju också ta och lite äta upp mina ord av det jag skrev inför den här matchen. Lite så om det verkligen var så smart att ändra så mycket i en sån här match. Med tanke på vilka som stod för motståndet. Att ska man verkligen gå ut med en så offensiv taktik. Ett så ungt lag mot värdsätterna, mot spelare som Putellas, Bonmati, Claudia Pina, alltså man kan bli så sårade Speciellt med tanke på att underlaget som vi såg på Gamla Ullevi idag är ju inte det, ett underlag som du går och spelar den snabba, fina fotbollen på som Tony Gustafsson pratade om att han ville se. Och han ville ju se att en sån som Monica Juso bara fick utlopp för sin speed. Visst, vi såg henne få utlopp för den stundtals, men det är klart att det hade gynnat det sättet för Sverige att spela om det hade varit en bättre plan. Nu blev det inte så farligt och sen så ska jag väl också, för att lite hålla kvar vid det som jag ändå tyckte och tänkte inför den här matchen. För ska man vara helt ärlig, Spanien gick ju inte heller ut med samma fart och frid som de gjorde sist. De gick ju inte ut för att gasa på, även om Sonja Burmudes, förbundskaptenen, satt på presskonferensen igår och sa att det är klart att vi kommer vilja göra det första målet tidigt så att det inte blir den här aggressiva, fula matchen som de var lite oroliga för mot Sverige. Jag menar, de var ju ganska kritiska till det svenska duellspelet efter det första mötet där ju Salma Parayuejo gick sönder till exempel. Det var ju flera situationer där som de inte var helt nöjda med. De tyckte att Sverige spelade vårdslöst och de var nog rädda att det skulle bli mer sånt idag. Det blev det ju inte alls på samma sätt idag, även om vi såg att Claudia Pina kanske satt ner en och annan gång och låg och bankade i gräset och hade sig. Men det var ju ganska ofta ganska överdrivet.
Det var ju inte på grund av svenskan.
Nej, det var ju inget fult spel
Sigurd
på det sättet.
Sigurd Olmen var lite som en av dem som inte drar sig för att gå in i dueller. Hon sa ju att ja, vi vet ju hur de är. De lägger sig lite. Och det får man ju vara krass och säga, eller ärlig att säga, det gjorde de.
Det gjorde de. Och
på just de här grejerna du tar.
Absolut, så att det känns väl ändå som att man trots förlusten mot Spanien har en ganska positiv känsla in i nästa samling nu med att det finns de här unga som är beredda att kliva in i en startelva, att ta steget. Jag tycker ju att det ska bli väldigt intressant att se hur man tar sig an de kommande landskamperna där det då ändå är tävlingslandskamper. Det står något på spel, det kommer vara ett tufft motstånd, hur mycket vågar man gå på det man har satt nu med de unga? Kommer man gå tillbaka till delar av det vi såg tidigare? För att är det någonting som man ändå kan vara lite frågande till och som ju Johan Elmander i Radiosporten var ganska kritisk till är ju inne i mittfältet. För vi har ju inte alls sett Sverige få bett på inne i mittfältet så som vi såg under EM i somras. Sen ska man ju också lägga till då att Spanien är ett lag som är skickliga på att överblasta på inne i mittfältet. Man har spelare som Alexia Putellas alltså och Aitana Bonmati på det där inne i mittfältet. Det har faktiskt ingen annan.
Nej, och jag, det är svårt att, alltså de gick bort sig tycker jag. Det var ju liksom kanske inte bara inne i mittfältet, det var ju liksom hela laget där i samband med Putellas mål var helt öppen. Det var sex spelare som överblastade på ena kanten och så var det tre svenskor mot fyra som man gjorde för, kanske. Jag kommer inte ihåg exakt hur det såg ut, men det var i alla fall så det var. Just där gick de ju bort sig. Men två matcher mot Spanien, ny förbundskapten, tävlingsmatcher direkt. Liksom, det är ganska svårt att göra en ordentlig analys sådär att det känns ganska givet att det inte ska ut som det gjorde i somras på mittfältet. Faktiskt, jag tycker det är svårt att göra en ordentlig analys av liksom hur man behöver inte vara orolig, tycker jag, än.
Nej, och man ska ju komma ihåg att det är Tony Gustafssons första samling. Han håller på att sätta ett nytt spel. Det har varit väldigt mycket under den här samlingen som är tydlighet. Alltså det har varit västar med numrerade spelare för att visa exakt vem som ska vara på vilken position. Han har varit inne och liksom fysiskt flyttat på spelare och visat och så här och velat ta tillvara på varenda minut. Och det är ju klokt när man vill in så här. Och det är klart att det kommer sätta sig mer och mer och det finns mycket skickliga spelare i det här svenska landslaget. Så det ska bli spännande att se vad den här resan tar vägen framöver. Hur snabbt det kommer gå för Tony att implementera allt det han vill. För att vi har ju sett en början på det nu. Men det finns ju fortfarande en hel del att bygga vidare på. En sak som jag reflekterade över idag, som vi ska lyssna på lite spelarreaktioner kring, det är ju det faktum att när man tittar på den svenska elvan som kliver ut på Gamla Ullevi idag, så är det väldigt många av dem som har haft sin hemvist ganska nära, bara på andra sidan vattnet, på Hisingen. Det var ju en elva som var väldigt häckenpräglad och vi kan väl börja med att lyssna på målvakten Jennifer Falk som ju faktiskt har stått mellan stolparna i Häcken sen Häcken blev Häcken. Alltså efter att Kopparberg Göteborg la ner sitt efter SM-guldet 2020. Hon stod där mellan stolparna och kunde se 6 tidigare lagkamrater i elvan.
Jättekul. Vi har pratat om det nu att det är många här som har spelat i Häcken någon gång under sin karriär. Så att det är väldigt kul. Blir man lite extra stolt.
Hur känns det att kliva in i och dra på sig liksom den gula tröjan idag? Känns det som den Sverigetröja eller känns det lite som att det är en Häckentröja?
Nej, men såklart lite båda kanske. Med tanke på att det är många... Ja, men gamla ansikten som jag spelar med idag, vi sa det innan matchen, Elma, jag och Monica, det är en hel vänstersida som vi hade där i Häcken och sen fällde på plan också. Så att det var skitkul att ha med dem och få spela med dem idag, så att jag njöt mycket.
Backas upp av en sån som Falk också, jag menar ni är 7 av 11 i den här startelvan som har ett förflutet i Häcken.
Nej, men det är fantastiskt duktiga spelare som har spelat i Häcken och som spelar i Häcken, så att men det är jättekul att vi alla fick chansen tillsammans idag igen.
Är man lite sugen på att stanna kvar här lite nu bara för att få vara med på ett guldfirande?
Jag ska inte ljuga, absolut det är jag. Jag är lite avundsjuk på dem att de är mitt uppe i det här guldfirandet. Vi hade några chanser när jag var där också och föll väldigt mycket på målsnöret. Både i cupguld och SM-guld, så att jag hoppas och tror verkligen att de tar det nu och jag unnar dem allting.
Ja, ändå anmärkningsvärt. Roligt också att Anna Sandberg gärna hade hängt kvar för att fira guldet. Hon räknar redan hem det.
Ja, det gör väl kanske rätt.
Ja, Fridolina Rolfö fick också frågan om, alla, inte alla spelare, men många spelare har ju fått det under den här samlingen. Vilka de tror tar hem damallsvenskan nu och... Alla säger ju Häcken, de har ett försprång på 4 poäng. Fridolina Rolfö fick frågan, så bara, men varför tror du när hon svarade Häcken? Så bara, ja. De har ju ett försprång på 4 poäng.
Ja, det är väl...
Punkt. Och så ville Robert Laul, tror jag det var på GP, som ställde frågan. Han ville ha någon mer analys. Hon slängde väl in att Felicia Skrödar har gjort fantastiskt med sina 27 mål. Och det är ju någonting som har gjort avtryck den här säsongen. Jag tror det var Stina Blackstenius som också pratade om hur imponerande det är att göra så många mål i damallsvenskan. Så att, nej. Trist för Anna Sandberg att hon inte kan stanna kvar. Hon får gå hem till Manchester. Lite avundsjuk är hon på att det ser ut som att de ska få fira det där efterlängtade guldet. Som hon säger, hon har ju varit med och varit snubblande nära. Rosa Kafaji var ju också inne på det i FanPlus här i specialpodden som släpptes. Att, ja, hon och Sandis, de är lite avundsjuka på det där gänget. Är det något mer vi tänker på kring den här samlingen? Just det. En grej jag reagerade på när vi var i Spanien. Det blev ju en hel del snack om Monica Jusoba efter den matchen med att hon bytte tröja med Aitana Bonmatí och att hon såg så glad ut. Det har hon ju själv förklarat med att hon så gärna ville ha världens bästa spelares tröja bara och att man kan ha 2 tankar i huvudet. Man kan vara väldigt glad för att man får den tröjan samtidigt som man fortfarande är förbannad på resultatet som var. Men innan matchen så klev ju Fridolina Rolfö fram för att lämna över guldbollen till Aitana Bonmatí. Och så här säger Rolfö själv om det som skedde innan avspark.
Det var stort. Jag blev jätteglad att hon ställde den frågan, att hon ville att jag skulle räcka över det till henne. Och det betyder ju mycket, den vänskapen vi har byggt upp under de åren vi har spelat ihop i Barcelona. Så att det var fint.
Så frågan kom direkt från henne?
Den kom från henne.
Såg att du stod och pratade med henne här en del efter också. Hon hade inte på sig sin matchtröja idag heller. Vet du vad den hade tagit vägen den här gången? Det känns som den mest eftertraktade tröjan där ute.
Ja, absolut. Nej, jag frågade henne för att jag vet att det... Monica var sugen på den senast och frågade mig innan om jag kunde gå fram och fråga. Så att hon har gett den till någon i publiken, sa hon.
Det var ingen som var på det idag om att få hjälp med att få tag på Aitanas tröja.
Nej, idag var det lugnare.
Ja, det var alltså Bonmatí själv som hade av sig och bad Fridolina. Det får man ändå säga är fint.
Ja, det tycker jag. Alltså, de är ju väldigt bra vänner. Det är fint eftersom avskedet med Barcelona blev som det blev. Rolf vill inte säga hej då ordentligt och så vidare. Så ja, det har jag ingen emot. Så att säga att det sker, det är väl material.
Ja, sen är det ju kanske lite speciella scener precis för en tävlingslandskamp.
Ja, det är ju den,
att en sån grej sker.
Ja, det är det man kan ha åsikter om. Det är ändå 2 minuter efter det där ska de ut och tävla mot varandra liksom. Så att, ja, jag vet. Jag har inte reflekterat så mycket om det. Så.
Jag vet en sak som jag har reflekterat desto mer om. Apropå Rolf och tidigare lagkamrat i Barcelona, också nuvarande lagkamrat till Stina Blackstenius, Mariona Caldente. I veckan kom listan på vilka som är nominerade till världselvan av FIF Pro. Då är det väl spelare själva som har varit inne och röstat fram de nominerade som sen ska bli en elva där det ska vara en målvakt. Och sen är det 3 backar, 3 mittfältare, 3 anfallare plus en sista spelare som har fått mest röster i vilken, eller den som hamnar utanför de här 9 utespelarna som har fått flest röster som kommer bli den sista. Men i den, bland de som ens är nominerade, så finns inte Mariona Caldente med. Hon kom alltså 2 i Ballon d'Or-omröstningen. Många tyckte att hon rent av borde ha vunnit den före Aitana Bonmati.
Vad var det Rolf sa till?
Nej, det är inte alltid man kan ta dem på allvar. Ibland så tycker man inte att det stämmer överhuvudtaget, utan det kan handla om vem som har flest följare eller vad det nu kan vara. Så att ja, man kan inte riktigt ta allt på allvar alltid. Och Mariona ska ju absolut vara en av de absolut första man sätter upp i ett sånt lag.
Stina Blackstenius tyckte ju också att det var mycket märkligt att hennes lagkamrat som ju gjorde det så bra i Arsenal i fjol, som var en stor anledning till att de tog sig till en Champions League-final och faktiskt vann en titel, plus det hon gjort i spanska landslaget. Det blir ju märkligt.
Det blir märkligt, samtidigt lite intressant bara se hur olika man kan uppfatta det. Sen kan man väl anta att hon inte var långt ifrån, men det är klart de ska vara med om man ser till ren prestation och kvalitet, tycker jag.
Jag håller helt med. Det blir lite parodiskt när en sån spelare lämnas utanför. Sen kan man ju också notera, inga svenska spelare med. Tyvärr, det var kanske lite mer givet inom citationstecken. Även om man kan tycka att en Johanna Rytting-Kaneryd kanske kunde vara där och konkurrera om att utmana. Men jag har svårt att se att hon hade tagit sig in i en världsälva. Sen är det ju alltid svårt att sätta de där lagen hit och dit och ja. Det är mycket som spelar in, men ja, har vi något mer att tillföra? Klockan börjar bli mycket här direkt efter match.
Nej, alltså, det känns ändå som att man behövde den här, alltså att 0-4, det hade varit tråkigt med 0-4 igen, det kändes lite så här, nu 0-1, många unga spelare. Lite uppfriskande approach ändå, att liksom, ja, vi var dåliga förra matchen, vi testar om och ger dem här chansen, varför inte? Jag tycker det var ganska uppfriskande att man ändå var ärlig med det. Man hade lika gärna kunnat mörka varför man lämnar de här stjärnorna. Det blir en massa spekulationer. Nu bara, nu gör vi så här. Så det tyckte jag var lite kul med den här matchen. Och det kändes som att det ändå var... Det fick lite mer vind i seglen. Landslagsseglen. Så att säga, om du fattar min luddiga resonemang.
Jag fattar, absolut. Och det ger oss lite framtidshopp. Det blev väldigt Sverige-fokuserat såklart. Vi spelar in precis efter matchen. Nästa vecka är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt av den här podden. Så se till att prenumerera så ni inte missar någonting. 5+. Vet du vad som får dig, Anton?
Inte att...
Ja, du får absolut 5+. Din insats idag. Också jag tänkte säga någonting om att du har tappat grejer och sådär idag. Men det var ju också att jag snodde din telefon.
Att jag fick springa tillbaka till Ullevi i panik och leta efter min telefon.
Ja, som låg i min jackficka. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Du får 5+. Det var härligt att ha dig här under den här matchen. Men det får också 5+ att vi nu kliver in i avslutningen av Damallsvenskan. Det ska bli så kul att följa dramatiken som väntar. Det kan ju faktiskt bli klart med guld redan till helgen på Hisingen. Men då ska allt gå Häckens väg. Då ska både Malmö och Hammarby förlora sina matcher. Jag tror väl kanske inte att det kommer ske. Men nu börjar den här guldjakten på riktigt. Det kan bli klart snart. Och så har vi bottenstriden som lever i allra högsta grad. Där har ju Rosengård plockat in Caroline Seger som ny fotbollschef för de sista 3 omgångarna för att rädda kvar klubben. Det är ett panikdrag, eller ett krisdrag som man ändå får uppskatta att de gör. Det är väl få som vet så mycket om att vinna i svensk damfotboll som Caroline Seger. Så att få se om hon kan rädda skutan i Skåne eller hur det kommer gå för oss. Med det så säger vi tack och god natt.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.